stormen tystas. Jesus sa till lärjungarna, låt oss föra över till andra sidan sjön. Och de lämnade folket och tog med sig honom i båten och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna gick höga och vågorna slog in i båten och började fylla båten. Och själv så låg Jesus och sov i aktern och hade huvudet på en dyna. Och då väckte lärjungarna honom och sa, mästare, bryr du inte om att vi går under? Och han vaknade och hutade åt vinden och sa, tig, håll tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Och då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Den besatte och svinjorden. Jesus och lärjungarna kom till trakten av Gerasa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och han hade sitt tillhåll bland gravarna. Han bodde där. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Varje gång man hade försökt binda hans händer och fötter så hade han slitit av dem och sprängt bojorna. Och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt for han omkring och sprang omkring bland gravarna eller upp i bergen. Han skrek och sargade sig med stenar. Och när han nu på långt håll fick syn på Jesus sprang han fram till honom och föll ner för honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra, Jesus, Guds den högste son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade nämligen nyss sagt åt honom, far ut ur mannen, du orena ande. Och nu frågade Jesus, vad heter du? Och mannen svarade, legion heter jag, för vi är många. Och han bad honom enträgt att inte driva dem från trakten. Nu fanns det också en stor svinjord som gick och betade i närheten på bergsluttningen. Och andarna bad Jesus, skicka bort oss till svinen, för in oss i dem. Och det lät han dem göra. Och de orena andarna for ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring 2000 djur var det. Och de drunknade i sjön. Och svinvaktarna, de sprang därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet. Och folk gick för att se vad som hade hänt. Och de kom till Jesus och såg den besatte, han som hade haft hela legionen i sig. Nu satt han där, fullt påklädd och vid alla sina sinnen och var lugn. Och människor blev förskräckta. Och ögonvittnade berättade om vad som hade hänt med mannen och med svinjorden. Och den besatte. Och de uppmanade Jesus att lämna deras område. Och när han steg i båten, då bad mannen honom, låt mig få följa med. Låt mig få åka med dig. Men Jesus lät honom inte göra det, utan sa istället, gå och berätta från dina vad som har hänt. Berätta allt vad Herren har gjort med dig. Berätta hur han förbarmade sig över dig. Och då gick mannen iväg och lät alla i Dekapolis höra vad Jesus hade gjort med honom. Och överallt häpnade man. När jag tänker på det här med när de är i båten och den här stormen som kommer över dem och Jesus och lärjungarna är där och han blir inte rädd, så tänker jag att det är liksom ofta ganska frestande att försöka förklara de här händelserna på något sätt. Alltså någon typ av vetenskaplig förklaring. Det var bara en stormby, den hade ändå gått över. Om det kommer en stormby så går den ofta över ganska fort.
Det är ett senare tillägg. Det har man ju lärt sig.
Ja, det kan vara ett senare tillägg också. Det kan det. Absolut. Alltså en sån här text som på ett sätt är besvärlig. Alltså, på ett sätt tycker jag att man lätt kan visualisera händelsen. Den är på ett sätt ganska enkel att se och förstå.
Mm.
De är i båten, det kommer en storm. Många av oss har erfarenheter av varit ute i båtar. Man kan på något sätt tänka sig hur det var. Och han ligger och sover, reser som han gör, så mm. händer det. Det är en ganska mm. det är en väldigt enkel mm. Men den där viljan, ja, men det är klart att Jesus kanske visste att det är bara en stormby, eller mm. det är självklart går över fort. Eller rent av skulle man kunna tänka sig att man närmar sig där som att jag själv seglat en del i mm. livet. Och på något sätt är det ibland är det bara jätteotäckt när man seglar om det, mm. om det kommer en sån här. Men är man några stycken och får grepp om det, då är det plötsligt inte otäckt längre. Mm. Som att det kan på ett sätt blåsa nästan lika mycket, men man blir tryggare.
Mm. För man börjar när Jesus samarbeta. Kommer dit.
När han reser sig, då blir de mm. plötsligt lugnare.
Men det är ju en fin tolkning, tycker
det
jag.
Det är en fin tolkning, fast det står inte så.
Det Nej, det står menar. Att vinden la sig och ja, det blev alldeles lugnt.
Faktum är att alla de här sätten och liksom på något sätt, vad det här handlar om är ju att Jesus faktiskt, det som står och det vi läser, är ju att Jesus, när han gör någonting, han vaknar, han verkar ganska lugn, vaknar, och sen säger han till vinden, tig, sluta, och då slutar det.
Mm.
Och ska man ta den där texten på allvar, tänker mig, ah, men det som beskrivs är att vinden slutar ganska fort.
Mm.
I annat fall faller ju hela, i annat fall mm. är det en poänglös mm. om det bara är naturligt eller det bara är att de känner sig lite tryggare.
Mm.
Och det är så jag menar, att det är ju som att Jesus kan stilla stormen.
Mm.
Och jag tror att väldigt många människor får stora problem att förstå detta.
Mm. Fast man kan ju också tänka, vad betyder det här i mitt liv?
Ja,
det är väl det som är jo, poängen.
Men jag tänker mig att väldigt många fastnar i,
ja.
I den berättelsen mm. och den nästan filmsekvensen. Jag tror att väldigt många av oss när vi läser Bibeln ser det nästan som filmscener.
Mm. Jo, men man fastnar ju ofta
det är ofta så vi är vana vid att tänka berättelser ja. I den typen av scenisk framställning.
Ja, jo, men när man läser Bibeln så blir det ju ofta att man ser framför sig liksom den här Jesus från Nazaret-filmen och ja. Så händer det ja. Olika saker.
Men jag tänker att för mig är det lite hopplöst att liksom försöka tänka det naturvetenskapligt här eller på något sätt fånga in det. Alltså,
mm.
Poängen är som du säger, men vad är detta då? Det här är ju alltså att Jesus är människa och Gud i ett. Har kontakt med hela kosmos i sin person, är han en kosmolog mm. och det är där det ligger, och det lärjungarna säger är ju, vem är han egentligen, att de får se en sida som är mer än att det bara är en mm. smart kille de har träffat som säger smarta saker,
mm.
han har liksom kontakt med skapelsen själv
mm. och att Jesus i våra liv stillar stormen,
kan stilla stormen på det sättet, och jag tänker att det, för mig är det jätteviktigt att inte liksom ägna mot den typen av nästan metafysiska spekulationer av hur går det här till, utan konstatera,
ja men så är ju berättelsen,
ja, annars missar man poängen, ja. Precis, så att jag tänker att det finns ingen mening att ta en omväg in i berättelsen, utan Nej. Läsa den som den är, närma sig som den är, mm. närma den sig som lärjungarna, vad händer här, vad gör han,
mm.
vad säger det här mig
mm. idag,
ställa frågan, vem är han?
Mm. Precis.
Vem är han
mm. som, när jag möter honom ja. I mitt liv nu?
Och jag tycker att den här vidgar liksom bilden av att han är något mer.
Mm.
Han är något mer. Han har något mer att säga, mm. men han har något mer i mitt liv att göra. Något som har med mig att göra på det sättet.
Ja, jag tycker att det också handlar om att han inger trygghet.
Ja.
Alltså att han...
Absolut.
Det är bra att vara kompis mm. med Jesus för att då...
Precis.
Och segla i ja. Samma båt.
Ja,
det är ju rätt bra... trygghet.
Båtbilden är, och när han ligger och sover när det börjar, han vaknar ju faktiskt först när de börjar bli oroliga.
Mm.
Han ligger ja, och sover precis. Och är helt cool i detta. Mm.
Det är väl bra att ha en sovande Jesus i båten.
Det är en fantastisk bild. Och det är också en fantastisk bild och på något sätt, om de inte hade väckt honom, då hade han ändå varit en trygghet
ja.
I båten.
Ja, men precis.
Ja.
Och det kan man ju tänka i sitt eget liv.
I sitt eget
det
liv.
Det kanske ja. Stormar, men Jesus ligger där och sover.
Ja, Jesus mm. ligger där och sover.
Mm.
Ja, så att jag tycker nog att den där frågan, vem är han, är en sån där mm. väsentlig fråga i den här
mm.
händelsen.
Mm.
Ja. Sen hörde vi om den här berättelsen nu när Jesus kommer över där, den här mannen som går omkring.
Mm.
Kommer från gravarna.
Den
gravarna.
Är så här, som en skräckfilm nästan.
Ja, det är en skräckfilm och en sån här mm. våldsam människa som går runt. De har försökt binda honom till och med. Han sliter sönder och far runt där och beter sig helt enkelt. Man får en känsla att det är någon som alla är rädda för.
Mm.
Och kanske har skäl att vara rädda för också. För det låter ju väldigt våldsamt.
Mm. Ja, precis.
Han är i bergen där och far runt. Så det är klart man kan att man ser det framför sig. Och sen uppfyller den här onda. Det är inte bara en onda,
nej, det är flera.
En legion av
en legion.
Onda.
Hur många är det egentligen?
En legion?
Tusen?
Eller? Ja, det är nog tusen. Ja. Eller är det inte tusen? Nu får man gå tillbaka till de gamla teologerna.
Ja, men alltså, ja,
en romersk legion var väl något tusen man, tror jag. Mm. Eller, det är i alla fall,
ja,
eller var det,
många.
Eller var det 4 000 rent av? Ja.
Ja, det vet vi inte.
Vi behöver inte fyra på oss i romersk militärhistoria. Det var många i en legion. Mm. Det räcker. Mm. Det var många mer än en i alla fall. Var det. Och så den här konversationen de har, mannen och Jesus där, när mannen börjar tilltala Jesus med namn.
Mm.
Och det är ju så att i ett bibliskt perspektiv, när man kan namnet på en människa och kan använda det, då har man på något sätt makt över den människan. Mm.
Det är väldigt intressant.
Alltså att namnet är så förknippat. Mm. Mm. Namnet är inte bara en beteckning, en slags etikett, utan namnet är en del av personen.
Mm, och att man får makt över den man känner namnet på.
Och det är ju
intressant
i sig.
Det är
mycket intressant att man får det, och det gäller väl också om vi inte tar i negativa termer, i makttermer, även i kärlek gäller ju det.
Mm.
När man känner någons namn i den djupare meningen, alltså att jag vet,
ja, man
vet vem du är.
Mm. Mm.
Då har man en relation.
Mm. Och om man vill kan man ju missbruka det.
Man kan verkligen missbruka det.
Och använda folks svagheter, de
absolut,
man känner.
Absolut, absolut. Men, och det är intressant att vi på något sätt tänker att vi kanske inte betonar namn på det sättet riktigt.
Nej, men jag tänker på namn, alltså i vissa kulturer och kanske för det här också, att man gav namn också, alltså en betydelse. Ja. Alla namn betyder ju någonting.
Just det. Mm.
Men att det gör vi ju inte längre, utan det kan ju vara släktnamn eller namn vi tycker är fina eller sådär, men inte att vi tänker så mycket på att men jag ska ge mitt barn namnet Karl för det betyder kung.
Kanske vi ändå gör.
Mm.
Om jag tänker, jag har ju deltagit i tydligt namngivande av tre människor, mina tre döttrar.
Mm. Mm. Tänkte du vad namnen betyder?
Nej, det tror jag inte. Inte mer att jag kollade upp vad betyder.
Ja, men det tycker man ju lite roligt.
Det kan man göra. Ja. Det gjorde man nog efteråt.
Ja, men jag kollar nog alltid upp det också.
Aha,
innan. Ja.
Innan?
Ja, ja.
Det kommer inte jag ihåg. Däremot så
fast det är inte därför jag gav namnen.
Nej.
Men jag kollade upp det alltid.
Ja,
Melker heter ju min äldste son. Det är en av de vise männen.
Just det.
Det tyckte jag var fint.
Och det tyckte du var fint. Ja. Men jag tror inte att du tänkte att den här bebisen, han är nog som en vis man, nu ska han få heta Melker.
Nej, jag tänkte vara bra att heta det.
Ja.
För att
absolut.
Det är en av de vise män. Han skulle kunna bli det.
Absolut. Men jag tänker mig att letar vi inte efter klangen i namnet.
Jo.
Men i det ligger en djup, jag tror att det ligger en djupare betydelse i det. Jag skulle tro att vi ändå associerar namnen till saker. Även om vi inte har den gamla germanska betydelsen.
Nej.
Så tror jag ändå att vi lägger någon slags klang i det som får betydelse.
Mm, absolut.
Och
det är ju en av aspekterna.
Ja.
Det andra är ju mycket så här mode. Omedvetet gör man ju det. Så. Ja. Men det här är ju också en del av det.
Men jag vill nog tro att det ligger en djupare process i namn. Mm. Och att namnen då sitter ihop i sin kultur och betyder. Och sen tror jag att vi formas av våra namn.
Ja.
Det kan man väl.
Tycker du om ditt namn? Har du tyckt om ditt namn?
Thomas.
En del tycker om sina namn och en del tycker inte om sina namn.
Mm, jag har aldrig inte tyckt om det.
Nej.
Jag ska inte säga att jag... nej. Jo, jag tycker om mitt namn.
Mm.
Vilket, jag har aldrig fått den frågan.
Nej.
Tycker du om
mitt
namn?
Ja, jag tycker om mitt namn.
Ja.
Jag har alltid tyckt om mitt namn.
Du har ett fint namn, tycker jag.
Ja, tack.
Ja, det måste jag säga. Ja, tack.
Men jag
Katarina är liksom ett...
Rejält namn.
Kraftfullt namn i en positiv mening skulle jag säga. Det är ett namn som är gott att säga. Jag tycker om att kalla dig för Katarina och inte för något Kattis eller
nej.
Något. Det vore helt främmande.
Ja, nej. Det kallades jag för.
Jag kan ana det. Men jag skulle inte tycka om att kalla dig för det. Jag tror jag skulle fortsätta kalla dig för Katarina även om andra skulle kalla dig för något annat.
Ja, men men mina föräldrar har alltid kallat mig för Katarina.
Ja.
Även under en period.
Men du ser, frågan är om vi är så långt ifrån det här vi läser i förhållande till namn. För nu pratar vi om det så att det betyder något.
Ja. Och sen lägger man ju in innebörd. Alltså, om jag heter ju Katarina, och då för de som känner mig, då blir ju det jag.
Ja.
Men sen någon annan som heter Katarina, då kanske det blir något annat.
Absolut.
Man lägger i.
Så är det.
För att det är den personen. Förstås. Man lägger i.
Och det visar, och det sker en interaktion där. Man är ju aldrig själv med sitt namn, utan det är andra som säger det till en. Ja, säger tilltalen på det sättet. Ja, nej, men jag har varit nog, Thomas betyder ju tvilling.
Ja, just det.
Ja, och det var nog under min uppväxt något jag kunde grunna över, att man är en tvilling själv.
Ja.
Inte att man har en tvilling, men att man i sig själv är dubbel.
Ja.
Precis som Thomas lärjungen är dubbel.
Alltså den här tvivlaren.
Tvivlaren, men också den som säger, vi följer dig vart du vill.
Ja, både och.
Både liksom. Och, men då säger, nej, det är nog inte så.
Mm. Ja, men det är ju lite sådär djupt namn,
ja,
på det sättet.
Ja, det kunde jag nog under min uppväxt ändå grunna över.
Passar ju att bli präst då.
Ja, precis. Ligger det något i det här, och är jag sån? Och så. Hörru, nog om det. Jag tänker bara att det är en intressant konversation där Jesus, man ser att Jesus tar över här, och till slut säger han, vilket är ditt namn? Och det, jag ser en bild där han säger, den andra han försöker säga, du är Jesus, du är Guds son, du, sådär. Och då säger han, vilket är ditt namn?
Mm.
Och då händer det någonting. För då måste han säga det.
Mm.
Och då kliver Jesus in och liksom tar över.
Mm.
Sen har vi det här, så att det här tycker jag är en god berättelse om hur Jesus bygger en relation till den här mannen.
Mm.
Jesus bygger en relation, och sen får vi höra lite senare här, jag berättade hur han sitter med nya rena kläder och är vid sina sinnen.
Mm. Det är en jättefin bild.
Det är en oerhört
fin bild. Han vill följa med i båten,
ja,
också.
Han vill, och han ber om att få följa med till och med. Men då
han vill inte lämna Jesus, han vill vara där.
Han vill vara där.
Ungefär som versen innan, att man vill vara i samma båt.
Man vill vara i samma båt, får jag åka med dig? Men då ser Jesus att det är som att du har en annan uppgift. Gå och berätta om det här, du har en uppgift. Och det är en
klippa navelsträngen.
Hur han får omkring, man kan säga att han är smutsig och allting där rimligen, när han får omkring i bergen bland gravarna, kommer till livet igen och kan sitta med.
Mm.
Så att den här berättelsen är jättefin.
Mm. Och sen också det här, det är liksom det här onda andra, att det onda människor gör, han är ju inte från vid sina sinnesfulla bruk, men ändå att det är något annat, den riktiga människan är något annat.
Ja, den riktiga människan
den finns där inne liksom.
Och är fylld av detta som håller honom kvar i elände.
Mm.
Fylld av detta. Sen har vi det här med de här svinjorden,
ja,
går och betar.
En del, jag tänker att en del så här, djurvänner måste ju tycka att det här är hemskt.
Ja, det får man
eller
väl.
Eller hur? Varför ska svinen lida av det där då?
Ja, och svinen ska, om man nu har
djur. Och svin, det är också konstigt. Oh, alltså, ja, det är ju bibelöversättning.
Ja, grisarna rusar.
Ja.
Och samtidigt är de här grisaherdarna, det är ju deras.
Ja.
Alltså, den här delen är problematisk, tycker jag.
Ja.
Och det är klart att vi
det är ett orent djur och allting.
Det är ett orent djur. Vi har ju läst på att här är Jesus uppenbarligen i en icke-judisk kontext.
Mm.
Han är ett sammanhang.
Det är signalord för det. Alltså.
De flesta som bor i den här trakten uppenbarligen är inte judar, som håller sig med grisar och äter grisar.
Mm.
Och det gjorde inte judarna. Så att det är ju en signal om att han är på en annan plats,
ja,
än den normalt judiska kulturen. Och vi ser också här hur människorna som kommer ber honom ge sig iväg.
Mm. Ja, men precis.
De säger,
det
är någonting där med att han är liksom inte på hemmaplan här. Men han gör det här undret på ett annat ställe. Mm. Så det är mycket,
och svin är orena
de
djur.
De är orena djur, allt det där. Och det är klart att då samt kan man ju, ja, den här berättelsen om de onda andarna som far in i grisen och drunknar.
Det är en så här lite trist detalj. Det är synd om svinen, de har man ju inte gjort något.
Nej, och även om det gick till, så även om man då skulle tycka att det orena djur, de skulle ändå ätas upp och allt det där. Men jag får ingen jätterätt sida på hur jag ska. Jag konstaterar.
Det får väl vara så bara. Vi får lyfta på hatten som Luther.
Ja, lite så. Alltså, det är klart vi kan läsa in vad det här betyder, precis som vi säger här.
Mm.
Och vi kan läsa in mer betydelse. Men liksom, det genomgående i den här berättelsen är ju den här mannen och hans utveckling från att leva bland gravarna till att sitta med, och till och med säga till Jesus, får jag åka med?
Precis.
Det är ju det som är berättelsen.
Ja. Det andra är ju mer liksom statister då.
Ja, och ett skeende i sitt sammanhang.
Mm.
Men det måste jag säga att där tänker jag att det knep.
2000 djur, det är ju jättemånga.
Det är jättegjord. Ja. Och på något sätt så ser jag väl att det här blir en bild av att beskriva hur den här legionen av onda andar verkligen är onda och är kopplade till det man
till det orena,
till det orena, och att det försvinner.
Det kommer dit det ska vara på något sätt.
Ett dramatiskt skeende för att påvisa det.
Det får tolkas.
Det är väl så vi kan hantera det.
Ja.
Just
vi får väl tänka på att vi får vara snälla mot svin och absolut äta ekologisk julskinka och sådana här saker.
Ja, om vi nu och då, ja, och ändå äta julskinka tänker jag, för nog får man, tänker jag i alla fall att man får äta,
ja,
en.
Men de kanske ska haft det bra.
Grisar ska absolut ha haft det bra. Men för min del när jag närmar mig det här så blir bilden av själva grisarna och de onda andarna, det blir inte det jag själv
bär. Nej, jag ser framför mig den här mannen.
Det är mannen och framförallt den här nästan rörande bilden när han står. Ja, det är väl rörande när han står på stranden och ber att få åka med.
Så och det kan man ju känna igen sig själv i.
Det kan man verkligen känna
igen
sig.
Att man inte heller vågar tro att man själv bär någonting, utan man måste hänga på det som man tror är tryggheten.
Ja.
Men då ger Jesus honom den friheten. Du klarar dig.
Ja, och att han får uppdrag att gå nu där du är, där du kommer. Berätta om det här. Återberätta det här. Och plantera den tron på Jesus också bland dem som uppenbarligen inte naturligt fanns kring honom.
Mm.
Han har ju till och med åkt över sjön till dem.
Mm.
Och gå och berätta bland dem. Det är ju en fin uppgift.
Mm.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på oss igen. Vi ger ut ett nytt avsnitt varje helgsmål. Du får gärna skriva till oss om det är något du vill kommentera eller fundera på bibenpaostgotska@svenskakyrkan.se.